Jätteroligt att få vara här hos er igen. Först och främst så vill jag tacka jättemycket för ert stöd genom åren. Vi har 24 stycken underhållande församlingar och ni är ju som ni vet en av dem. Och vi tycker det är jätteroligt att vara ute så här och möta våra underhållande församlingar vart femte år ungefär. Och visa vad vi har gjort och visa vad vi planerar att göra och lite om hur missionen generellt fungerar. Och vi vill säga ett jättestort tack till er för det stöd som ni har gett under åren. Och inte minst ert förbönsstöd. Pengar går ju alltid att fixa fram på ena eller andra viset, så är det ju. Rättfärdiga eller orättfärdiga sätt. Pengar finns ju alltid på något vis. Men det som är helt ovärderligt är era förböner. Och jag tackar så jättemycket för det också. Att ni står bakom oss i förbön. Om vi fortsätter på temat skynken. Så ser ni att så här ska det ju vara egentligen då när man har en bebis på ryggen. Och ska man vara riktigt fin så har man ett skynke på huvudet också. Och en trend som är i Mozambique nu är att man ska, eller det har varit länge så, men det har blivit mer och mer, att man ska ha på en fest till exempel så ska alla ha samma skynke. Att man alla har samma kläder. Så det här bröllopet vi var på, kan ni förstå att det var ganska iögonfallande, alla klädda i knallröda kläder. Vi är ju anställda utav Svenska Alliansmissionen. Och Svenska Alliansmissionen, när man är anställd så är man anställd på samma villkor som en pastor som arbetar i Sverige. Så att vi har försäkringar som täcker, vi har missionärsunderhållet täcker våra barns skolgång och så här. Så att inom Alliansmissionen så ser man att vi alla är kallade. Det är inte bara missionären och som stackars missionären liksom, utan det är alla har samma kallelse och vi är typ bara spetsen på spjutet kan man säga. Och ni andra är själva pålen som har vikten. Som gör att spetsen kan gå in, kraften bakom spetsen. Så därför är det jätteviktigt att vi bär med oss detta. Att missionen är vårat allihopas. Vi gör detta tillsammans. Och det som är hjärtat i missionen är ju Jesus. Visst, man kan känna så här att jo, men vi vill hjälpa de fattiga för det är synd om dem. Och det är det ju. Men det allra viktigaste, kärnan i alltihopa är ju evangelium. Att Gud älskar oss. Han har gett sitt liv för att vi ska kunna leva i gemenskap med honom. Och alla människor har rätt att få reda på det. Alla människor har rätt att leva i nära, äkta, kärleksfull gemenskap med Jesus. Detta, de här bilderna med text har tagit ifrån Alliansmissionens hemsida som håller på att uppdateras för tillfället, men den är väldigt bra och väldigt, det har väldigt mycket information. Så känner ni att, men hur var det med det där? Så kan ni gå in där och kolla och få ännu mer information. Vad Svenska Alliansmissionen satsar mest på är att se till att folk får tillgång till Guds ord på sitt eget språk. Och att vi ser in i vad verkligheten är idag. Vad lider folk av nu? Och så försöker vi tillsammans med folk på plats och jobba för att lindra den nöden. Och igen, att det är Jesus som är i centrum. Att det är inte bara vilken trevlig klubb som helst, utan detta är verkligen liv och död. Det handlar om Jesu liv och Jesu död för oss. Rent praktiskt så blir det att man jobbar med bibelöversättning och alfabetisering till exempel. Det arbetar inte vi med så mycket, utan hur vi stöttar detta i vårt arbete är mer att vi uppmuntrar folk att använda det lokala språket. I det området där vi jobbar så ser man ner på sitt eget språk och tycker att jo, men det är bättre man predikar på portugisiska. Även om man inte egentligen är så duktig på det, så är det liksom coolare att predika på portugisiska än på sitt eget språk. Och på något sätt folk förstår lite grann, men det når ändå inte ända in i hjärtat. Och vi försöker uppmuntra folk att använda det som finns på det lokala språket. Man håller på med bibelöversättning, men det är inte färdigt än. Men så fort det kommer ut en bibelbok eller ett litet stycke, så försöker man att se till att det används i församlingarna. Och det där kan man ju tycka att, ja, men förstår de ändå så kvittar det väl. Jag förstår engelska väldigt bra. Jag har pratat engelska varje dag i 30 år med min man. Men när jag satt och arbetade med det här AIDS-materialet som jag översatt, jag har jobbat jättemycket med det på engelska, jag översatt det till portugisiska. Jag har stöttat folk som har översatt det till 5-6 olika nationella språk. Så hade jag inte någonting att göra, så jag översatte det för skojs skull till svenska. Och då kom tårarna. Då gick det in i mitt hjärta vad detta var. Så det här med modersmålet, det är något oförklarligt djupt i detta. Så det är verkligen värt att satsa på för att det ska bli mitt evangelium. Och min Gud, han pratar ju svenska, i alla fall småländska, med mig. Jag har fått höra att jag har en väldigt normal småländska, så jag är väldigt stolt för det. Vi jobbar också med evangelisation och församlingsplanterande. I vårt fall så handlar det mest om att stötta de som jobbar med detta genom bibelundervisning och ledarutveckling. Vi hjälper dem att få verktyg för att få detta att fungera. Sociala utvecklingsinsatser hjälper och stöttar folk att man gör detta på bästa sätt. Hälso- och sjukvård och utbildning. Vi kommer tillbaka till lite av detta. Afrika är en jättestor kontinent. Man missar det om man tittar på en platt karta. Men Mozambik, det här orangea landet där vi jobbar, det är dubbelt så stort som Sverige. Så då kan ni ju tänka er hur stort resten är. Här är vår äldste son Joshua som håller Mozambiks flagga. Emblemet är en bok, en hacka och ett maskingevär. Det är så man vinner frihet. Det är därför man har det på flaggan. Det är det man säger. Boken symboliserar undervisning, och det håller vi ju med om. Det är jätteviktigt med undervisning. Hackan symboliserar hårt arbete. Och maskingeväret symboliserar krig. Nu finns det ju de som liksom tycker att det här med maskingevär är en stor del av ens kristna liv. Vi tillhör inte den gruppen, kan vi tala om. Så ni inte är oroliga för det. Ja, det här är vår äldste son Joshuas när han tar studenten. Våra barn har gått på en amerikansk internatskola. Så då tar man studenten med en sån här brev på huvudet. Kalanka mössa brukar jag säga. När de har skolavslutning hade de ju såna. Och här är vår arbetsplats, kan man säga, i Pemba. Det är bibelskolan där Asante har varit tillförordnad rektor den senaste tiden, och där vi undervisar båda två. Jag har även mitt kontor där för AIDS-informationsorganisationen Lamukani. På bibelskolan så har vi för tillfället ungefär 25 elever. Vi har 20% kvinnor, och det är en jättehög siffra. Norra Mozambique är lite tvärtom mot allt annat. För där är det nästan inga kvinnor med i församlingarna. Eller väldigt få. De allra flesta är unga män. Så att vi har så pass många kvinnor tycker vi är fantastiskt. Men naturligtvis så skulle vi vilja ha 50-50. För att avspegla den normala fördelningen i samhället. Vi har lektioner på kvällstid. För de allra flesta går i skolan. Eller jobbar på dagtid då. De som inte gör det kommer till skolan och sitter i biblioteket och studerar. Eller bara är på skolans område. För många kommer från icke-kristna bakgrunder och har det jättejobbigt hemma. Och det blir som en fritidsgård kan man säga. Att de får vara någonstans där folk inte retar dem och mobbar dem för att de är kristna. Utan där man känner att jo, men här är det okej att ha den tro jag har. Här ser vi igen det här med skynkena. Alla är klädda i samma. På bibelskolan så insåg vi att för de här studerande människorna är det ju svårt att köpa ett nytt skynke så här ofta. Det blir dyrt. Och det är inte bara vi. Man gör ju det i sin församling. Om det är någon kompis som har examen. Eller om det är bröllop. Eller om det är någon födelsedag. Eller vad som helst. Så det kan ju bli ett par gånger i månaden. Och då blir det ju väldigt ekonomiskt betungande. Så på bibelskolan så sydde vi upp skjortor till killarna. Och så sydde vi såna här skynken till tjejerna. Så man kan få låna. Så det är därför som en del av killarna ser ut som de är klädda i tält eller så. När vi har avslutningshögtid då, i och med att eleverna kommer från många olika kyrkor, så blir det väldigt mycket folk. För då kommer deras familjer och församlingsmedlemmar och är med. Så då sitter vi ute. Det är ju sällan så att man tycker det är för kallt att sitta ute även om det är sent på kvällen. Och i förgrunden så ser ni mopeder är liksom det givna transportmedlet. Här är vi inne i själva bibelskolan. Vi har en stor sal och även om inte eleverna är så jättemånga så försöker vi att ha i den stora salen så det blir lite mer luft. Eleverna är ute på praktik ibland. Och här är vi i en mindre stad. Och här ser ni igen detta med samma uniformer, samma kläder. De som går här i marschen in är med i den här kyrkans ungdomskör. Men just här var det söndagsskolan som skulle komma in och sjunga en sång. Och då är det så att när man ska som kör sjunga en sång så går man ut utanför kyrkan. Och så börjar man att sjunga en sång ute. Och så marscherar man in och så ställer man upp sig på estraden. Och så sjunger man en annan sång. Och så när man har sjungit färdigt den sången så marscherar man ut och sjunger en annan sång. Detta är en sång i deras värld. I min värld så är detta tre sånger. Men alltså jag får ju ge mig där då. Det är en sång. Här ser ni hans trumset här. Det är ju väldigt innovativt. Han har ju de här dunkarna då som har varit matolja i från början. Det ser ut som att det har varit motorolja i dem också. Eller bensin. Och själva trumman är gjord av trä och sen har man spänt getskinn över. Och för att detta ska hålla spänt då så har man en eld utanför kyrkan som man värmer skinnet över elden så att det liksom torkar till och blir spänt. Och sen mot slutet på predikan så går man ut och värmer det igen så det spänns igen. För att det är väldigt hög luftfuktighet och så att det blir liksom sladdrigt annars. Så funkar det, så gör man. Här till vänster så ser ni också att kvinnorna sitter på stråmatte. Och männen sitter på stolar. Och jag tänkte, vad är detta för orättvisa? Det här måste vi ta itu med. Men jag lugnade mig lite då innan jag fick liksom utbrott om detta. Så såg jag att många av kvinnorna i början på gudstjänsten satt de faktiskt på sina plaststolar. Och sen gick de och satte sig på stråmattan efter ett tag. Så jag förstår att det är ju liksom deras eget val. Och traditionellt hemma så sitter man ju på stråmatte, så de var helt enkelt mer vana vid det. Det är mer bekvämt för dem att sitta på en stråmatta. Ska jag sitta så liksom pladask på golvet, så jag kan ju inte sitta mer än 5 minuter förrän jag har ont överallt liksom. Men det är vad de är vana vid. Och sen funkar det ju bättre om man har en liten bebis. Man sitter på golvet och ammar. Och sen kan man liksom smyga ner bebisen på golvet. Och den kan sova där under gudstjänsten. Och det är de ju vana vid. Det är det de sover på hemma, bebisarna. Så jag hade fel. Jag får liksom ägna min kraft och förändringsvilja till något annat som verkligen behövs. Och det är ju inte liksom brist på saker. Så här ser kyrkan ut utanför. Det här är en fin kyrka för att vara ute på landet. Den är byggd av lera inuti och lera och bambupinnar. Och sen har man putsat den då med cement och målat den. Om ni tittar riktigt noga i bakgrunden så kan ni se att man har ett litet utedass där. Det är som en krok som man har byggt så här utav bambupinna. Så man liksom går in. Man ser inte in på en gång, utan det är som en liten labyrint kan man säga. Så snirklar man in sig där, och där inne är själva hålet i marken. Efter gudstjänsten så pratar man. Man träffas utanför kyrkan precis som vi gör. Gudstjänstgemenskapen är ju också gemenskap människor emellan. Bibelskolan har också en filial i en stad längre norrut. Det är problematiskt ute på landsbygden att transportera ner ledare och pastorer för att vara i Pemba och få bibelskoleundervisning. Det blir dyrt och det blir besvärligt på många olika sätt. Så därför är det mycket smidigare att flytta på en lärare än att flytta på 30 elever. Så vi åker dit en gång i månaden för en intensiv vecka. Jag arbetar mest i Lamukani, den här AIDS-informationsorganisationen. Vi jobbar med kurser på en vecka, ungefär 5 dagar. Där vi ger information om AIDS och hur det förebyggs, hur man hjälper folk, hur man bäst tar hand om föräldralösa barn och så här. Utifrån ett bibliskt perspektiv. Sen jobbar vi också med att hjälpa barn som på ett eller annat sätt har det svårt. Många gånger är ju detta på grund av att deras föräldrar har dött av AIDS. Men vi identifierar inte detta, varför föräldrarna har dött. För det har ju ingen betydelse. Är man föräldralös så är man ju liksom. Och då har vi bland annat det här projektet Nova Vida, som de flesta av er känner till. Där vi hjälper 30 speciellt utsatta barn. Här är vi ute i byn. Där vi har det här projektet. Och så här ser det ut för det mesta under regntiden. Det är grönt och fint och det växer överallt. Det är lite förvirrande ibland när man kommer ut. För där det var väg innan är det helt plötsligt en åker nu. Men fullt med majs. Så man får liksom hitta nya vägar och köra fram till vårt hus. Och barnen, de första åren i livet. Är de ofta bara ute och liksom dräller, om man säger. Ett gäng på 10-15 barn som bara springer omkring. Och de tar hand om varandra. Liksom. De har ingen vuxen kontakt på hela dagarna. Och så kommer de hem och så kollar om det finns någon mat. Och gör det så äter man och sen sover man. Annars får man sova ändå. Där har vi projektet Nova Vida. Där vi har de här 30 barnen. De är där ungefär som en fritidsgård kan man säga i det fallet också. De är där 4 timmar om dagen. Antingen på förmiddagen. Alltså det är en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. För skolorna är så överfulla så man kör skolorna i 3 skift minst. Man har en grupp på förmiddagen, en grupp på eftermiddagen och en grupp på kvällen. Och den gruppen som är på kvällen är ju oftast vuxna då som inte haft tillfälle att gå i skolan när de var unga. Utan läser då på kvällarna. Så här på Nova Vida så får barnen extra läxhjälp. Att man kan hjälpa dem som har det lite extra svårt. Och för många så är det ju här de verkligen lär sig läsa och skriva. För att i den vanliga skolan kanske man är 150 elever i ettan. Jag menar, hur ska man kunna ens lära alla dem hur man håller pennan till exempel. Om man inte har kommit på det alldeles av sig själv av någon anledning. Så att det är ett jättestort behov utav detta rent generellt stöttning för att barnen ska kunna få undervisning så att de kan få ett bättre liv än deras föräldrar eller de som de bor hos. Vi har också januari, februari, mars så är oftast maten slut ute i byarna. Så då har vi att vi lagar lunch. Ett ordentligt mål mat mitt på dagen. Så de som är i skolan på förmiddagen äter där. Innan de börjar sin läxläsning på eftermiddagen. Och vice versa. De som är där på förmiddagen. De äter då innan de går till skolan. Och det är ju en stor hjälp för dem. Vad vi såg ett år var att det var några gamla kvinnor som kom dit. Och var där varje gång vi var och hälsade på. Så efter ett tag så frågade jag, men liksom, vad har de för... Är de någon av dem som tar hand om barnen? För de såg väldigt gamla och skröpliga ut. Så då sa de, nej, de är ju liksom änkor. De har ingen familj, utan de kommer hit och tigger det brända i botten på grytan när vi lagar mat till barnen. Så då sa vi att... Vi måste ju liksom se till att det är mer än bara det brända. Så att låt dem komma varje gång och liksom visa inte bort dem, utan ge dem mat varje gång. Och så försökte vi hitta sätt att kunna hjälpa dem. Så i slutet då på den här svältperioden så hade vi haft möjlighet att ge dem majsmjöl så att de kunde laga mat hemma också. Och sen är det så att man har rätt till en pension på ungefär 60 kronor i månaden när man är över 55. Man måste bara registrera sig själv hos de sociala myndigheterna. Och det är många som inte har koll på det eller vet om det, att man har rätt till detta. Så då har vi ifrån Lamokani gått ut i byn där vi har det här projektet och tagit reda på hur gamla folk är. För de flesta har ett röstkort så att de kan bevisa hur gamla de är då. Och då var det ju många som tyckte att jo, men jag är säkert 55. En som var född 68 tyckte det då, att hon är nog 55. Så att man tycker liksom man är gammal väldigt tidigt, kan man säga. Vi är ju nästan alltid äldst när vi är på samlingar i Mosambik till exempel. Så man har ju mycket, mycket lägre medellivslängd. Men då har vi i alla fall fått de här kvinnorna anmälda. Det är mest kvinnor faktiskt som är så gamla, så att säga. Så att de nästa gång man börjar med distribution av pensionerna då, så ska de vara med. Och det här är ju naturligtvis ett arbete som man skulle kunna utveckla jättemycket i alla byarna, alla gamla tanter som går omkring och har det jättesvårt, som inte vet om att de har rätt till den här pensionen då. Ni får ursäkta, den här bilden blir mycket mig, men de här två tjejerna är de som har börjat att få ett stipendium för att kunna vidareutbilda sig till lärare. De har gått på bibelskolan båda två. Och när de var färdiga med sin motsvarande gymnasieutbildning så ville de läsa vidare, men hade inga möjligheter. Och alternativet hade kanske varit att gifta sig med någon av ekonomiska skäl. Och det är ju inte så bra grund för äktenskapet, att man är liksom ekonomiskt beroende av varandra, att det är det enda skälet till att man är tillsammans. Så de får en summa varje månad, ungefär 300 kronor, så att de kan klara sig. Och så betalar vi skolavgifterna då, som inte är så speciellt höga heller. Så de får sin utbildning och de är väldigt ambitiösa och väldigt glada för den här möjligheten de har fått. Och det här var vårt avsked, den här bilden. Så det är därför de liksom försöker krypa in i mig nästan. Och vi har ju varit med. Nu har vi ju varit med i Pemba så länge. Så vi är lite sådär kändisar där. Så att det är väldigt populärt att bjuda med oss på bröllop. Så det har blivit väldigt mycket utav det. Det är väldigt roligt att vara med. Och det är väldigt... Det är en möjlighet att visa också vad Bibelskolan står för, till exempel. Och sen, det är ju sällan, men ibland umgås vi med våra barn också. Det här var när, i julas, när de kom ner och hälsade på oss allihopa. Tack så mycket för mig.